Hur är det med tillgängligheten för barn med synnedsättning på lekplatser? Och vad vill barnen själva ha på en lekplats för att kunna leka bra? Ja, i ett examensarbete i stads- och samhällsplanering vid Karlstads universitet undersöker Nasser Hasso och Oskar Wallman just det. De är i slutfasen av sitt arbete och har intervjuat barn med synnedsättning, men också skolpedagoger och andra vuxna. Själva idén till denna kandidatuppsats fick Nasser Hasso när han såg en lekplats i Milano i Italien.
Det gick förbi en lekplats som var faktiskt tillgänglig, anpassad eller anpassad för just synnedsatta barn. Som hade tydliga taktila stråk, informationstavlor i form av ljud och punktskrift och så vidare. Och då blev jag väldigt intresserad och då började jag liksom söka på ämnet, hur vi gör i Sverige. Vad är riktlinjer vi har? Hur ser lekplatserna ut? Och där såg det väldigt annorlunda ut här i Sverige då. Och då fick jag frågan att oj, nu kanske det är dags att undersöka det här. Vi kanske inte liksom har så mycket tidigare forskning på just det här ämnet, men att vi ska väcka frågan och ämnet ska komma upp på tapeten, att man ska ta tag i det och forska mer kring det.
Men ni har pratat med en hel del barn då också?
Vi har träffat barn både här i Karlstad, sen har vi träffat barn i Örebro flertal gånger. Och vi har även gjort observationer över flertal lekplatser både i Karlstad, Örebro och inom Stockholms stad. För att se hur den fysiska utformningen är också. Och tillgängligheten är kopplat till stadsnätet. Hur tillgängliga är lekplatserna för synskadade?
Och barnen, vad säger de? Är liksom viktigt för att de ska kunna leka bra och kunna ta sig till lekplatsen och så?
Det som var väldigt häftigt när vi träffade barnen första gången och hade dialog med barnen var att de är så jätteengagerade i sin miljö och i sina frågor. Det var väldigt häftigt att få uppleva det faktiskt till en början. Sen tar barnet alltså upp förslag. De är väldigt kreativa. De älskar att leka. De utnyttjar alla liksom sina sinnen som de har och kan liksom använda. Allt från rumsuppfattning med att ta upp ljud eller känna och klämma på saker och ting eller lekredskap för att leka. Sen har barnen jättemycket förslag och behov som vi kan kalla det för. Det är alltid från olika färgkontraster på lekplatser och även på vägen till lekplatserna. Det ska vara tydliga trottoarkanter exempelvis har kommit upp jättemycket så att man kan använda sin käpp för att kunna orientera sig i staden och inom lekplatsen också. Det är någonting som vi har sett har saknats på majoriteten av lekplatserna. Att man har planerat in olika lekredskap och så kanske inte det är en tydlig entré alltid. Och stråken ut till platserna är inte liksom hela tiden tydliga. Så barnen har gett oss väldigt, väldigt mycket bra information om hur deras vardag ser ut egentligen. Sen någonting som har dykt upp som inte vi har tänkt på har ju varit underlag på själva lekplatsen. Vanligtvis så är det sand eller grus eller lera, gräs ibland har det varit också. Det är någonting som barnen kanske inte alltid har gillat. Eller det har kommit upp återkommande att det blir för mycket ljud när man liksom springer på grus. Och de barnen som orienterar sig med hjälp av ljud, då blir det svårt för dem att registrera och hitta till de här olika lekaktiviteterna inom en större lekpark då. Så det har kommit upp faktiskt.
Vad är det för material de skulle vilja ha? Har de gett förslag på det också?
Det har kommit upp jättemycket. Allt ifrån färgade gummimattor där färgen skiftar. Asfalt har ju väldigt attraktivt.
Om lekplatserna i större omfattning blev mer tillgängliga för barn med synnedsättning, då skulle det också kunna underlätta för föräldrar som har en synskada. Nasser Hasso igen.
Vi var i Stockholm igår faktiskt och tittade på ungefär 7 lekplatser. Vi gjorde vår observation på varje lekplats. På vissa av dem kunde vi märka att oj, här skulle det kunna vara lite svårt till och med för föräldrar att ta sig upp om man har en synnedsättning. Det är trappor upp, det kanske är liksom, de kan vara tillgängliga men de är uppe på en höjd. Vägen är inte alltid tydligt till själva liksom den lekplatsen eller området. Det är någonting som vi kommer ta med oss också vidare. Någonting som man forskar vidare på just föräldrar också som har en synnedsättning. Men kanske barnen ser bra och vill liksom ta den här sprinten till lekplatsen och få leka fritt. Så jag tror att de här redskapen eller man ska kalla dem stråken, tydliga kantlinjerna och så skulle underlätta för alla. Inte bara för barn med synnedsättning utan det skulle bli lättare för barnen att följa annars också. Och det är vårt syfte också med studien att de här lekplatserna ska vara så pass tillgängliga. Det behövs inte stora åtgärder, men de ska vara tillgängliga så att alla barn kan leka fritt utan att det ska finnas några hinder.
Och Nasser Hasso hade själv under flera ungdomsår en synnedsättning, keratokonus, som gjorde att det blev svårt att leka på samma sätt som seende barn. Och även om han idag har blivit opererad för sin sjukdom och ser förhållandevis bra, så minns han väl hur det var då.
Jag skulle inte säga att det besvärar mig så mycket nu, fast att ja, jag har ju mina utmaningar också såklart. Det gör att jag tänker ett steg extra kanske, också nu som planerare. Det kommer hjälpa mig jättemycket att tänka på just synnedsättning och andra hinder också såklart.
Och när du själv hade en grav synnedsättning under ungdomsåren, är det här sånt som du saknade då? Att det liksom inte fanns så att du kunde vara med på samma sätt som du hade velat?
Absolut. Jag var väldigt envis själv och satte mig in i olika situationer. Alltså av lek att jag utmanade mig själv. Men jag skadade mig själv väldigt mycket också. Att jag föll och liksom skadade mig på lekplatser och så vidare. Men hade det funnits mer lekplatser som vi kan kalla dem, de mer moderna som finns idag och kan även utvecklas till att bli bättre, så hade det underlättat för mig jättemycket. Nu har vi idag utvecklat i Sverige exempelvis, eller i många städer, de här gång- och cykelstråken med tydliga linjer och markeringar. De är jättebra. De saknade jag väldigt mycket. Så jag tror det blir bättre och bättre. Men sen är det en stor kostnad också, vilket jag förstår, men det handlar ju om prioriteringar. Nu under mina studieår och även nu när jag varit ute i mer i det praktiska, så har jag sett saker och ting som jag kan relatera till ungdomsåren. Att men gud, det här behövde jag också. Eller när barnen har pratat och tagit upp ett visst ämne, till exempel tydliga kantlinjer eller trottoarkanter. Det var någonting som jag också tänkte på då. Men jag visste inte lösningen. Jag kunde inte liksom uttrycka mig på rätt sätt kan man säga. Jag kanske inte vågade alltid säga att jag behöver hjälp. Men det gör de här barnen och det är fantastiskt att de kan vara så öppna med vad de känner och tycker, vilket man ska vara då. Så det är mycket som jag kan relatera till och även har haft med mig sen jag började se igen hur vi kan göra det bättre. Någonting som jag har tänkt på som vi inte gör idag kanske på lekplatser eller i offentlig miljö är liksom hur vi jobbar med ljudkommunikation. Att man ska liksom kunna trycka på någon knapp för att kunna få informationen uppläst. Det är någonting som vi har tittat på de här lekplatserna också. Vid entréerna finns det en karta, en taktil karta eller i punktskrift. Finns det något ljud som spelas upp? Finns det möjlighet till det? Och det har det inte gjort. Vi har inte hittat något sånt på någon lekplats. Och vi har ju observerat upp till 15 lekplatser i olika städer. Det hade inte jag räknat med. Jag hade tänkt att men gud, någon lekplats måste ju ha någon form av taktil karta kanske. Eller något taktil stråk eller ledstråk eller något liknande. Men det har inte vi sett tyvärr.
Det här ljudet, det man läser upp, vad skulle det kunna vara till exempel?
Det behöver inte vara något avancerat. Bara att man får uppläst vad som finns på lekplatsen. Vad är för lekaktiviteter som finns? Hur ser miljön ut? Att man får en kortfattad rumslig beskrivning. Jag tror inte barnen behöver bli instruerade eller att man ska rabbla upp liksom väldigt mycket detalj. Utan det handlar om en känsla som jag också har tänkt tillbaka till mina år när jag inte såg att man vill gärna få en bekräftelse över att man är framme dels och även att få en rumslig uppfattning om vad som finns här i det här området. Så att man kan liksom göra en första bedömning och sen kanske börja känna på de olika objekten eller om man ska lukta eller om man ska höra. Så det behöver inte vara något avancerat tänker jag. Absolut inte.
Vad händer med ert examensarbete när ni är klara tror du?
Vi hoppas och kämpar för att det ska väcka frågan om hur man ska göra. Dels att inkludera barn i planeringsprocessen överlag mer. Det vill säga att man ska hålla dialog med barnen först och främst för att de ska få se sitt. Och även just vår inriktning då på synnedsatta barn. Då, att de barnen vill också leka. De älskar att leka. De är kreativa. De kommer med förslag med åtgärder. Så jag hoppas att frågan väcks och att alla kommuner tar upp på tapeten att hur ska vi göra för att inkludera barnen i planeringsprocessen på ett effektivare sätt och inte tänka budget eller begränsade resurser och så vidare, vilket förekommer i olika kommuner just nu eller i samtiden då.
I början av juni ska Nasser Hasso och Oskar Wallman lägga fram sin examensuppsats om tillgängliga lekplatser vid Karlstad universitet. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.